Dagens Juridikpodden är återigen sponsrad av Tellus Talk. Och vad är då Tellus Talk? Jo, Tellus Talk erbjuder en tjänst där du enkelt kan skicka en inbjudan till elektronisk signering via din mail eller ett webbgränssnitt. Vid signering med BankID så får du en säker identifiering av motparten. Ditt dokument får en EU-godkänd digital signatur och låses med ett kvalificerat certifikat som framtidstryggar dokumentet. Du har själv kontroll över dina digitala avtal och lagrar dem där det passar dig bäst och där du snabbast kommer åt dem. Inbjudan till signering kan kompletteras med en initial BankID-inloggning för att säkerställa att endast rätt motpart kan få åtkomst i dokumentet. Boka en demo hos Tellus Talk så visar de hur lätt det är att skicka inbjudan till elektronisk signering. Gå in på tellustalk.com. Då ska ni vara varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Idag har vi med oss en gäst. Så förutom mig, William Eriksson och Stefan Wahlberg som sitter här i studion, så har vi också med oss advokaten Viktor Banke på telefon. Välkommen Viktor.
Tack för det. Tack för det.
Och den stora anledningen till att du är med idag är inte bara för att du är en väldigt duktig advokat. Det är ju för att du har vunnit ett väldigt uppmärksammat mål i Högsta domstolen som gäller rappartisten Frej Larsson. Och jag tycker egentligen att det är bäst om du förklarar lite vad det här målet har handlat om. Kan du göra det?
Ja, jag ska försöka göra lite kort. Man kan i kortet säga så här att Frej Larsson åtalades från början för 2 fall av hot mot tjänsteman. Dels genom ett inlägg på Instagram som han påstod står bakom. Och dels genom en låt där det finns en del textrader som så småningom kommer att bli föremål för Högsta domstolens prövning. Frej Larsson friades genom det Instagram-inlägget i både tingsrätten och hovrätten. Medan han friades helt i tingsrätten, det vill säga för allt, men dömdes för den här låten då och de uttalandena som han fällde i den här låten. Han dömdes för hot mot tjänsteman. Och det begärde vi prövning till sånt kring, det vill säga, eller framför allt, frågan om yttrandefriheten står sig mot dylika uttalanden och kanske då framförallt mot att det görs i en kulturell sfär. Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd och kom i med ett avgörande där man 3-2 friar Frej Larsson från åtalet mot tjänsteman. Det är väl det i korthet.
Vad kan man säga, vad blir konsekvenserna av den här domen? Blir liksom yttrandefriheten större eller tänds den ut på något sätt? Eller vilken bedömning gör du? Vilka är konsekvenserna av HD:s avgörande?
Det är svårt att säga om den tänds ut eller inte. Men jag brukar se HD:s avgörande som ett klargörande av den lag som redan finns. Eller det rättsläget som redan finns. Det är ju i varje fall en seger för yttrandefriheten. Det måste man nog säga. Sen huruvida och i vilken utsträckning det kommer få betydelse i den praktiska rättstillämpningen, det återstår väl att se. Men vi lever onekligen i en tid där det finns ett stort behov av just praxis i frågor om yttrandefrihet. Olika typer av uttal, kanske inte sällan i digital miljö, som når en ganska stor spridning ganska snabbt. Så att det är ett mycket välkommet avgörande på det sättet. Och jag är väldigt glad att rättsdomstolen, eller en majoritet av ledamöterna, väljer den väg man ändå väljer, för att det känns som att man poängterar och betonar vikten av yttrandefrihet i ett öppet samhälle. Det vill säga det måste finnas utrymme för obehagliga, oanständiga, chockerande uttalanden, kanske i synnerhet när man kritiserar makten eller överheten. Det är så att säga, det ligger i fundamentet i en öppen och civiliserad rättsstat att man har den bufferten. Och det är jag glad att Högsta domstolen landar i.
Ja, jag tycker väl att det Viktor Banke säger här är ganska kloka ord, därför att tryck- och yttrandefriheten har och ska ha en stor och betydande plats överhuvudtaget även inom vanliga rättsstatliga ramar. Det som du säger också Viktor är rätt intressant när man kritiserar makten, och det gör ju att det här på ett straffrättsligt plan pinpointar frågan om den här polisen som då är föremål för Frej Larssons låttext. Frågan är om det här målet hade fått en uppmärksamhet eller ens lyfts ut av HD om det inte hade varit en polis. Och det här är liksom centralt i sammanhanget, eftersom Frej Larssons primära syfte, så vitt jag kan förstå utifrån den kulturyttring som han ägnar sig åt, är att kritisera den här, alltså polisen i stort, men i det här sammanhanget den här enskilda polisen i hennes roll som myndighetsutövare. Vad säger du om det resonemanget?
Man kan väl säga att det är två samverkande faktorer här. Dels att det handlar om en polis och dels att det handlar om Frej Larsson. Båda faktorerna tror jag har hjälpt, eller hur man nu vill se det, det här målet och så småningom det här avgörandet att få den uppmärksamhet det faktiskt får. Jag tror inte att ett vanligt, så att säga, att laga hot med andra parter eller om det menar inte var polis skulle ha fått samma uppmärksamhet. Det känns väl ganska givet. Däremot hade det väl kunnat vara precis lika prejudicellt intressant, om man säger så. Men den mediala dramaturgin är ju som den är.
Samtidigt så har ju faktiskt Europadomstolen, om jag inte minns fel, vid något tillfälle slagit fast att gränsen för yttrandefriheten går när ett konkretiserat och individualiserat hot framförs mot en viss person. Och där vet jag inte, spelar det då någon roll om det är en polis eller om det är någon annan? Vad säger du om den frågan?
Nej, alltså man kan ju egentligen, det där kan ju dras åt två olika håll, och det stämmer ju att det finns ett sådant uttalande, och det är också någonting som Högsta domstolen benämner i det här avgörandet. Man kan ju å ena sidan säga att det är ännu viktigare än vanligt att ha en bred yttrandefrihet när man använder yttrandefriheten till att kritisera makten. Det är ju så att säga ett trendighetstecken på ett öppet samhälle. Å andra sidan kan man säga att det finns ju obestridligen en situation där både åklagare och poliser, och det har vi sett i ett antal stora mål på sistone och inte annat, där de är utsatta för en ganska allvarlig hotbild, och att man också kan se det precis på det motsatta sättet, att det är ännu allvarligare. Så det där kan ju gå lite åt båda hållen, men det är också exakt där som Högsta domstolen till sist landar i sitt resonemang. Alltså, den avgörande frågan i det här fallet är ju om det är ett allvarligt menat hot om våld eller ej. För att det är inte så att Högsta domstolen tycker att vem som helst ska få framföra hot mot poliser, utan det faller på det är att man anser inte sett till omständigheterna att det är ett allvarligt menat hot om våld, utan det finns fortfarande utrymme, och då ska man också se till den kontext som Larsson verkar i. Det finns fortfarande utrymme att det är faktiskt inte ett allvarligt menat hot om våld, utan det kan också vara provokation, det kan vara ett medvetet sätt att angripa genom kritik. Det finns utrymme för att det är något annat än just ett allvarligt menat hot om våld, och det är därför åtalet kommer att ogillas.
Men om man ställer frågan som en okunnig här, vad innebär ett allvarligt menat hot? Är det innebär det att man så att säga skulle vilja fullborda hotet, eller vad betyder uttrycket allvarligt menat hot?
I det här fallet så tror jag man ska se det ur ett rent semantiskt perspektiv, höll jag på att säga. Men alltså, här handlar det inte om liksom hur allvarligt hotet ska vara, utan om man anser att ordalydelsen är ett hot, då tror jag att man hade ansett att det nådde upp till att vara ett allvarligt menat hot. Däremot så uppfattar jag Högsta domstolen som att man menar att det är tvetydiga ordalydelser. De kan tolkas på olika sätt. Det behöver inte vara ett hot om våld. Och eftersom det inte behöver vara ett hot om våld, så kan han inte heller, eller så ska han inte heller fällas för hot mot tjänsteman. Men allvaret i sig, om man skulle anse att det var ett hot om våld, det tror jag att man tycker är tillräckligt allvarligt. Det finns ju bland annat uttalanden i den här låten. Alltså hela låten för en oinsatt lyssnare, den handlar ju om, det är mycket metaforer och bildspråk, och det har ju framförallt varit försvaret linje. Det är kanske inte åklagartiden håller med dem fullt ut, men det handlar ju till exempel om att alla små fickor ska få lida är väl en symptomatisk eller en symbolisk låttext i det här, en textrad som har prövats, eller knulla hela din familj. Alltså ord som kan betyda lite olika saker, men som också absolut med all respekt för målsäganden kan uppfattas som obehagliga.
Ja, för det där sista är ju naturligtvis också centralt i sammanhanget, för även en polisman i uniform som är insatsledare kan ju naturligtvis uppleva sånt här som både obehagligt och till och med hotfullt, och med beaktande av att du och inte minst din klient då nekar till brott i det här sammanhanget, säger att det inte är brottsligt. Har Frej Larsson förståelse för att den här målsäganden, det vill säga polisen, faktiskt upplevde det här som väldigt obehagligt? Och vad har han att säga om det?
Det tror jag, den frågan tror jag är bäst att rikta till Frej Larsson själv. Den biten vill jag inte tala med om för egen del. Så kan jag säga att det är klart att det finns ju ingen, det är inte i fråga att det här är uppgifter som kan väcka anstöt eller uttalanden som kan väcka anstöt. Och det är inte heller ifrågasatt från försvarets sida att målsäganden skulle kunna ha känt eller har känt obehag. Det är inte det handlar om, utan frågan är snarare var drar man gränsen i ett öppet samhälle för åsiktsyttringar som kan väcka obehag. Och det är ju den sida om gränsen som jag tycker att Högsta domstolen har landat helt rätt i.
Vi ska säga också för ordningens skull här att Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd med utgångspunkt i hovrättens faktiskt fastslagna omständigheter, det vill säga att det var en text som omfattade och riktade sig mot den här polisen, ska vi säga, och att det enbart var, så att säga, de yttrandefrihetsrättsliga frågorna som avgjordes i HD. Det är korrekt, Viktor Banke? Mm.
Och ja, det är helt rätt.
Utifrån det, tycker du egentligen att var det bra att man renodlade rättsfrågan till att omfatta enbart yttrandefriheten, eller skulle du och eller din klient hellre ha sett att man lyfte hela målet och prövade det även i sak?
Det fanns ju en del underfrågor som jag tyckte var rätt intressanta också. En sådan fråga var ju vad som kan anses vara myndighetsutövning. Det vill säga, är det myndighetsutövning när en enskild polisman uttalar sig i media till exempel, som ju var det som Frej Larsson som där reagerade mot. Det kanske jag tycker är lite tveksamt. Högsta domstolen meddelade ju inte prövningstillstånd i den biten, men jag noterar att man i en liten passus ändå kommenterar frågan och lämnar det öppet huruvida det verkligen kan anses ha varit i hennes arbetsuppgifter eller ej. Men man ger ju inte det någon vidare uppmärksamhet. Det är inte det man ska pröva. Jag kan tycka att sett till att det var så pass länge sedan, det är väl det så kallade Manga-målet senast och dessförinnan Åke Gren, som de här frågorna prövades. Sett mot den bakgrunden kan jag tycka att det är ganska rimligt att man renodlar det här till en ren yttrandefrihetsdiskussion.
Och då ska vi också säga, också för de som inte har läst Högsta domstolens dom eller kan målet i detalj, att det här uttalandet som polismannen i fråga gjorde efter den här konserten som Frej Larsson hade hållit, den gick ut på att hon vände sig till massmedia och sa att hon inte tyckte att den här typen av spelningar skulle bokas eller arrangeras. Det vill säga, hon gav uttryck för en åsikt kring det här evenemanget, och det var där som det här tog avstamp. Att, som jag förstått saken rätt, Frej Larsson ansåg att det inte ankom på henne att göra den typen av bedömningar som polis. Är det korrekt, eller?
Ja, precis. Alltså, han reagerade på att det där var ett övertramp, att liksom gå ut och påverka en enskild näringsidkare, så som han menar då påverka en enskild näringsidkare om vad som ska bokas eller vad som inte ska bokas. Att det var helt enkelt inte den här politikerna sa.
Om vi får bli lite branschiga här i dagens juridikpodden. Du är ju en välkänd brottmålsadvokat, och det här är förvisso brottmål och straffrätt, men det skiljer sig till stora delar ifrån kanske sånt som du normalt brukar arbeta med i domstolarna. Hur har det varit då, inom ramen för ett faktiskt då brottmål, men inte inom ramen för en sedvanlig brottmålsjuridik, lägga upp ett försvar utifrån sådana här konstitutionellt väldigt grundmurade förutsättningar? Berätta.
Ja du, det har varit underbart, måste jag säga. En brottmålsadvokat är som alla andra att omväxling förnöjer. Och just den här våren är det ju ett väldigt tydligt fokus på att sitta och läsa enkursattar eller avhandla enkursattar i domstol dag som natt, höll jag på att säga. Och det finns ju vissa typer av mål som verkligen återkommer, men det här är ju typ av mål som absolut inte är särskilt vanligt förekommande. Jag antar att jag aldrig kommer ha ett riktigt liknande mål igen kanske. Och det har varit otroligt intressant, otroligt lärorikt. Det har varit väldigt stimulerande att få lyfta blicken lite grann och se ut i Europa och hur Europadomstolen har hanterat liknande typer av mål. Det har ju varit en central del av vår processföring redan från tingsrätten att kraftigt betona yttrandefrihetsfrågorna. Det vill säga alldeles oavsett vad man anser liksom styrt i förhållande till den svenska brottsbalken att betona att det finns ett vidare skydd om man lyfter blicken lite. Och det har varit otroligt intressant och lärorikt och mycket stimulerande.
Men det är inga integralekvationer det här. Det är ingen derivering det handlar om i matematisk mening. För vi ska ju också säga att Högsta domstolen var vid minsta möjliga majoritet på din och din klients sida. Det är alltså 3-2 avgörande där Högsta domstolens ordförande Anders Eka var skiljaktig och ville fälla Frej Larsson. Ann-Kristin Lindeblad var också skiljaktig. Hon har varit med länge som justitieråd medan Malon Bontron, Erik M. Runesson och Stefan Reimer då var på den friande linjen. Och jag kan inte frigöra mig från den lilla reflektionen som trots allt bör göras i det här sammanhanget, nämligen att Erik M. Runesson också sitter som ledamot i Svenska Akademin och därmed är han i allra högsta grad djupt involverad i frågor kring yttrandefrihet och det fria ordet. Har du någonting, har du själv haft några tankar kring att han var med och dömde i det här målet?
Jag är så glad att du säger det, för att jag har tänkt den tanken sen jag såg vilka det var som dömde och hur rösterna föll ut. Och du är den första, förutom jag själv då, som har nämnt just det här. Alltså, justitieråd är människor som alla andra. Och det är klart att det går inte, precis som du säger, det går väl inte att fria från tanken på att ett, liksom, och jag vet ju också, eller jag tycker mig minnas i varje fall på när jag lyssnade på Runesson på advokatdagen, jag tror jag det var på Grand Hotel, att han pratade om sitt litteraturintresse, om jag inte missminner mig, jag minns i varje fall att han har ett väldigt vackert språk. Och det går inte att fria från en sådan tanke. Sen så är det väl också så att den tanken stannar ju där, för det går liksom inte att göra så mycket med. Men det är klart att det skulle kunna vara på det sättet att det skulle kunna påverka. Men han var inte ensam i varje fall. Och det var ju trots allt en majoritet. Så att vad man hade speciella skäl vet jag inte. Men jag har också reflekterat över samma sak, ja.
Tänk en sista fråga här bara, Viktor. Var det ditt första mål som du vann i HD?
Det var mitt första mål som jag vann i HD, men det var inte mitt första mål som jag hade i HD.
Härligt. Så det nu. Då får du ta med dig det hela vägen in i påsken och fira påsk med det med dig att du har vunnit ett mål i HD helt enkelt.
Jag ska göra det. Det blir min nya enkelchappar att läsa.
Härligt. Du ska ha stort tack, Viktor, för att du hade tid att ställa upp och prata med oss en stund.
Tack Viktor Barka, och glad påsk. Hej.
Tack tillsammans. Hej.
Och efter den lilla fina och trevliga pratstunden med en väldigt glad Viktor Banke så ska vi gå över till något mycket allvarligt här. Det handlar om Dagens Juridiks avslöjande, framförallt Erik Tagessons avslöjande om vapenstölderna på regeringskansliet, där man nu har lagt ner utredningen mot den person som misstänktes för att ha stulit några av de här vapnena. Erik, du kan väl ta över helt själv och berätta vad det är som har hänt.
Alltså, det här är ju en nyhet då, som Dagens Juridik avslöjade för nästan 1,5 år sedan, nu 17 månader sedan är det, att där det vid flera tillfällen, sammanlagt 3, stulits ett 10-tal glockpistoler inifrån ett vapenrum på regeringskansliet. Och den här utredningen har pågått sedan dess naturligtvis. Och rätt tidigt i utredningen så grep och anhöll man en person anställd av Securitas då, som jobbade som skyddsvakt på regeringskansliet. Men han släpptes och var aldrig häktad, men har alltjämt varit misstänkt. Och nu plötsligt efter 17 månader meddelade Lukas Eriksson häromdagen att utredningen nu är nedlagd. Och då inte bara mot honom, utan det pågår inte längre en förundersökning gällande de här stölderna.
Så jag måste ju flika in med reflektion här. Alltså staten har en förmåga att jaga småföretagare, man har en förmåga att jaga andra människor, men man lyckas inte ens liksom komma längre än så här med en utredning om vapen som har stulits i lokaler där Sveriges regering vistas dagligen. Jag vet inte, hur är det ens möjligt? Hade det här varit USA, hade det varit Vita huset, hade det varit någon annanstans, så har jag väldigt svårt att se att man hade lagt ner den här undersökningen i det här skedet. Vad säger du, Stefan?
Alltså den här historien har ju från första början varit en sån här som vi inte har kunnat hitta tillräckliga superlativ och starka adjektiv till. Alltså det är häpnadsväckande, det är vad du vill. Särskilda omständigheter som är så synnerligen häpnadsväckande överlag att det överhuvudtaget kan inträffa. Att sen utredningen går som den gör gör inte saken bättre på något sätt. Den väcker en rad frågor som ligger långt utanför det faktum att man må hända har kommit till vägs ände så att man måste lägga ner en utredning. Det kan man diskutera i sig. Men den väcker ju också frågor om det inte håller att hela vägen säkra bevisning i en sån här fråga i en sån otroligt skyddsvärd lokal som Rosenbad, som regeringskansliet. Då borde man nog se över säkerheten där inne när det gäller allt från kameraövervakning och andra logglistor över folk som har passerat vissa ställen i lokalen och framförallt sådana skyddsvärda ställen i byggnaden som där vapen förvaras och så vidare. Att man inte efterhand kan så att säga spola filmen tillbaka och klarlägga vad hände när de här vapnen stals. Det är ett stort säkerhetsproblem för Sverige och där har säkerhetschefen för regeringskansliet ett jättejobb att göra. Nu har vi bevisen på bordet. Det gick inte att utreda vem som stal vapen inne i Sveriges kanske känsligaste byggnad.
Nej, vad säger du Erik? Vad händer den dagen som någon skjuts i döds med ett av de här vapnen? Vem ser ansvaret då?
Ja, men, till att börja med för att återkoppla till det Stefan säger så är det ju en uppgift som vi också har avslöjat att det finns inne i det här så kallade vapenrummet. Där finns det övervakningskameror. Det är bara det att de här övervakningskamerorna spelar inte in utan de sänder då en live-feed till en skärm så det krävs att någon sitter och tittar på. Och det är ju precis som Stefan säger, det är ju en oerhört säkerhetsbrist att man inte i efterhand kan gå tillbaka och titta. Det är också så att när man går in och ut, eller framförallt in, men även ut ur den här byggnaden, så ska man passera larmbågar. Och det är väldigt skyddsvärt. Det finns väldigt, väldigt mäktiga personer som har det här som arbetsplats. Att vapen kan cirkulera, ja, vad det verkar fritt där inne, är ju häpnadsväckande. Jag är också väldigt förvånad att det här är en utredning som för det första inte har skötts av säkerhetspolisen. Utan då av den vanliga polisen. Och att åklagaren då som har haft det här ärendet, Lukas Eriksson, vi som jobbar med den här typen av fall eller stora fall vet ju att han har haft åtminstone två andra väldigt stora uppmärksammade fall under samma tid som han har jobbat med. Så att man kan ju verkligen ställa sig frågan, hur prioriterat har det här varit? Eller varför har det inte varit högre prioriterat?
Jag reagerar på en annan sak och det är våra egna uppgifter här om att det är 70 personer där någonstans som skulle ha tillgång till det här vapenrummet. Det tycker jag låter väldigt mycket. Alltså, det må hända att det krävs väldigt mycket skyddsvakter och sådär, men borde det inte finnas ett bättre system för hur man fördelar vapen till den som ska arbeta ena dagen och vem som ska arbeta nästa dag och liknande? Det borde ju finnas något system där man får skriva på ett papper att man har kvitterat ut ett vapen så att man skulle märka det här. Att det
skriva på papper och passera inte bara larmbågar utan också med dubbla identifikationsmöjligheter när man går in i de här lokalerna så man vet exakt vid vilken tidpunkt, vem som har varit där, vem och så vidare och så vidare. Jag tycker att det sett i ett perspektiv med den svenska regeringens vapenpolitik så blir det också mer märkligt, va? Därför att överlag så skärper man allting som har med vapenhantering, vapeninnehav att göra för jägare och sportskyttar och allting för att komma åt den grova kriminaliteten ute i Sverige som bevisligen då har ökat väldigt kraftigt när det gäller inte minst det dödliga våldet med skjutvapen. Och siffror kommer ju på det alldeles nu i veckan dessutom. Det är inte roliga siffror alls att se hur Sverige har utvecklats när det gäller dödligt våld till följd utav skjutande, va? Och att man då inte har samma koll och samma regelverk på plats inne så att säga, hos sig själv, det vill säga i regeringskansliet som lägger fram alla dessa lagförslag som riksdagen klubbar, det är obegripligt.
Ja, men vet vi Erik förresten om det har pågått någon intern utredning eller någonting för att försöka få reda på hur de här vapnen kan ha kommit ut, eller är det enbart den här åklagarledda utredningen som har pågått?
Nej, men det sades ju redan tidigt från regeringskansliet och deras säkerhetsansvariga att de naturligtvis skulle gå igenom och se över alla rutiner. Och det så att säga, visar ju att ja, men någon form av utredning har de gjort. Och det är ju Securitas som har haft det här uppdraget och ansvaret för säkerheten på regeringskansliet. Det är också deras vapen som har försvunnit. Men det är klart att den här tjänsten är ändå upphandlad av regeringskansliet, så att det är deras ansvar ytterst. Men jag tycker precis som du var inne på, Ville, och med tanke på det du säger, Stefan, så är det så att det är runt 10 vapen som har försvunnit. Det är endast ett av dem på då 17 månader som är återfunnet. Det vapnet hittades ju hos en ung kille, en 16-årig kille, i december förra året då, strax bara någon månad efter stölden. Den killen dömdes ju ett halvår senare för att ha skjutit en person, då inte med ett vapen från regeringskansliet utan med ett annat vapen. Men det visar ju tydligt att de här vapnen finns nu, åtminstone det här då, i grovt kriminella kretsar bland folk med ett högt våldskapital. Och som du sa, Ville, vad händer den dagen vi har en dödsskjutning med ett av vapnen som stals från regeringskansliet? Vad händer om den som skjuts till döds då är en, jag höll på att säga, vanlig civil, en inte kriminellt belastad person, även om alla dödsskjutningar är allvarliga? Så det här, det är, skulle vara fruktansvärt.
Ja, men av den anledningen så det är ju, för det första kan man väl säga så här, det skulle ju inte vara säkert att man skulle få tag på alla dem bara för att man skulle få tag på någon som man misstänkte var den som hade stulit vapnen från början. Men jag tycker ändå att det hade känts något bättre om man åtminstone hade kunnat klargöra hur de här pistolerna kunde stjälas från regeringskansliet. Det hade i alla fall varit en början på nystandet i vart de här vapnen har tagit vägen. Och som sagt, precis som du säger, det är otroligt obehagligt om det skulle komma fram att någon person har skjutits med ett vapen som har stulit sitt vapenskåp i rummet bredvid Stefan Löfvens kontor.
Ja, och sen har vi också aspekten med de 17 månaderna. Den här killen då som 30-årsåldern, anställd av Securitas, misstänktes för det här brottet, begärdes aldrig ens häktad. Han är enligt uppgift från hans advokat förhörd en enda gång, och det var då i samband med gripandet. En enda gång på 17 månader. Han har blivit av med sitt jobb, han har liksom utsatt för ett rätt stort stigma. Han har, ja, han bor kvar i Sverige. Och för vad då? Vi vet ingenting, eftersom att åklagaren inte berättar någonting om vad var det för typ av bevisning man hade mot honom. Uppenbarligen räckte den inte ens till en häktning och ännu mindre till ett åtal. På 17 månader har man inte hittat någonting.
Nej, sen tycker jag, här har vi suttit i podd efter podd och haft samma typ av dialog som är väldigt svår att nyansera, därför att man blir, det är en stark indignation kring det här, och vi har kunnat ge fritt utrymme och prata om de här sakerna på det sätt som vi gör även i det här avsnittet av Dagens Juridikpodden. Jag tycker inte bara hade varit klädsamt utan också väldigt intressant att höra hur Securitas hade sett på det här och sitt uppdrag att skydda Sveriges regering genom skyddsvakter, beväpnade skyddsvakter och reservvapen väl tillgängliga innanför lås och bom på regeringskansliet. Det är ju bara det att Securitas har ju hela tiden, vad ska vi kalla det för, avstått, för att uttrycka mig korrekt.
Tigit som muren.
De har tigit som muren, ja, men de har inte velat prata om det här. Hur ser det här? Och jag har stor respekt för frågor som rör inre säkerhet och personsäkerhet, både när det gäller privata företag som har det uppdraget att utföra officiellt och när det gäller säkerhetspolisen. Men någon form av förklaringsbörda åvilar ändå den som har ansvaret för det här, i det här fallet Securitas, alltså ytterst naturligtvis säkerhetsavdelningen på regeringskansliet. Va?
Ja, och sen är det så här som vi också nämnt tidigare, att det stundar en ny upphandling om det här säkerhetsskyddet på det här området, och jag har ju väldigt svårt att se att människor i allmänhet skulle acceptera om Securitas vann den upphandlingen en gång till. För jag menar, det vore ju helt sjukt om regeringskansliet tillät samma företag som för drygt ett år sedan eller snart två år sedan lyckades slarva bort 10 stycken potentiella mordvapen och få fortsatt förtroende att bedriva den beskyddande verksamheten där. Eller vad säger ni?
Ja, nej, jag håller med helt och hållet. Det är ju intressant dessutom, för att deras uppdrag då, Securitas uppdrag, gick ju ut bara några månader efter den här stölden. Men då fick de ett, så att säga, tillfälligt förlängande som fortfarande pågår. Och då har det ju gått åtminstone ett år sedan det uppdraget upphörde. Och ett år senare är det fortfarande de som ansvarar för säkerheten. En upphandling eller en process pågår ju just nu, men det är fortfarande Securitas skyddsvakter som ansvarar för säkerheten på regeringskansliet och ansvarar för de här skjutvapnen.
Och den här frågan är intressant av det skälet att man brukar i olika säkerhetssammanhang prata om just effekten som ett, om vi då kallar det för misstag får, om vi nu kallar det för ett misstag eller ett systemfel, vilket som. När man tittar inom flygindustrin så brukar man prata om det och resonera kring att risken att det här skulle lett till ett haveri var ändå så övervägande, den här säkerhetsbristen eller det här förbiseendet eller det här systemfelet, att vi måste betrakta det som om ett haveri hade inträffat. Och då kan man ställa sig frågan i det här sammanhanget, nu har inom ett mycket stort citationstecken enbart vapen stulits, men låt säga att de här vapnen har kommit till användning till och med inom regeringskansliet efter det att de hade stulits, och då är frågan om man hade haft samma syn på den som ansvarade för säkerheten som man har nu, när ingen då trots allt har, som vi känner till, kommit till skada till följd av det här, va?
Nej, men frågan är som sagt extremt intressant. Vi lär återkomma till den. Vi kommer också följa upp den här upphandlingen såklart. Erik, vad ska du göra i påsk?
Ja du, det blir nog som det ser ut just nu en tur till landet och kanske en aning vildsvinsjakt med helt legala vapen.
Stefan?
Ja, oj, det finns så mycket svin här i världen, men jag skulle inte vilja skjuta dem för det. Dessutom är jag stor djurvän. Nej, men däremot inte på något sätt vegetarian, vill jag påstå. Men jag har lite svårt för det här med att skjuta djur. Jag är storstadsbarn och kommer under påsken att åka också ut till landet för att göra någon form av liten sorti från asfaltskanten.
Härligt. Och själv ska jag vara i stan, så att ni får ha det så bra på landet båda två. Vi önskar våra lyssnare en trevlig och glad påsk. Jag vill återigen uppmana er om att följa vårt Instagramkonto, Dagens Juridikpodden. Jag hoppas att ljudet har varit okej den här veckan och att ni tar hand om er, så hörs vi nästa vecka igen. Tack!